Hon hade bara hunnit vara försvarsminister i den nederländska regeringen en kort tid när Ryssland anföll Ukraina. En rivstart på nya jobbet för Kajsa Ollongren. Vi pratar om vad svensk sommar betyder för henne och om att hon trots sina svenska rötter inte hade en aning om att Sommar i P1 är en institution. Kajsa Ollongren är P4 Extra-gästen. Jag heter Titti Kuts. Kajsa Ollongren, välkommen.
Tack.
Just nu så befinner du dig på Gotland där Almedalsveckan nu har dragit igång på allvar. Hur har du det?
Jo, för det första är det varmt, men man ska inte klaga på värmen tycker jag. En fin svensk sommar. Mm. Men ja, det är första dagen här och jag tycker det är jättefint att kunna vara här. Jag reser runt världen. Förra veckan var jag i Syrien. Och idag är jag här för att vara del av en politisk diskussion som handlar inte bara om lokala och svenska frågor, men också riktigt om globala frågor. Och jag tycker det är en fin demokratisk mötesplats att vara med.
Mm. Har du ett späckat schema?
Jo, faktiskt. Ja. Väldigt späckat.
Ja. Jag är glad att du tar dig tid att vara med här i P4 Extra. Och du spelade ju in ditt sommarprat igår. De är nu för tiden alltid inspelade i förväg så alla kan lyssna från tidig morgon. Hur gick det? Hur kändes det bra?
Ja, det gjorde det faktiskt. Det var intensivt. Men nu är det bara att avvakta. Nu är det inte något mer jag kan göra.
Nej.
Nu ska vi se vad folk tycker om det sen.
Kan du avslöja någon låt som du valde?
Ja, ska jag göra det?
Ja, gärna för mig.
Ja, jag har en favorit som är med och det är My Silver Lining.
Åh, med?
Med det är svenska...
Ja, det är First Aid Kit, ja. Just
precis, First Aid
just
Kit, just det.
Just det. Ja. Kajsa, du har ju verkligen en imponerande karriär i Nederländerna. Men du är ju lika mycket svensk som holländsk och det förklarar ju hur du kan ha den rollen i Nederländerna. Att du liksom är både och. Du har en nederländsk pappa och en svensk mamma.
Ja.
Hur bra koll har folk på dig i Sverige skulle du säga? För i Nederländerna vet alla vem du är.
Ja, och inte vet de inte i Sverige. Och det tyckte jag i och för sig var ganska skönt. För att man blir en offentlig person när man blir minister och politiker i Holland.
Mm.
Och det kan vara skönt att komma till Sverige och bara vara helt anonym.
Nu, Kajsa, sedan ett år tillbaka så är du EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Det här är en stor titel, måste jag säga. Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
Ja, just det. Nej, det stämmer. Ja, det är ju meningen. Det är EU-medlemsstaterna som utser den speciella representanten. Och de vill att jag ska vara deras röst. En röst för demokrati, för mänskliga rättigheter och för internationell humanitär rätt. I vårt förhållande till världen, alltså världen utanför EU. Så att jag går i dialog egentligen hela tiden med alla möjliga länder för att prata om mänskliga rättigheter och prata om ansvarsutkrävande och prata om situationen för människor på olika ställen. Tänk på Ukraina, men tänk också på Mellanöstern och andra delar av världen där mänskliga rättigheter inte är som här, va? Inte självklara på något sätt.
Mm.
Och det är viktigt för EU, för det är ju så som EU också har uppstått, att vi har förstått att vi behöver regler och lagar för att få folk liksom att kunna avnjuta de här rätterna som vi alla har.
Jag tänker att det måste vara ett utmanande uppdrag när världen står i brand på så många ställen och det är alltid den alldeles vanliga lilla människan som kommer i kläm. Kan du misströsta någon gång?
Jo då, det är klart. Vet du, jag märker nu, och det kanske är eftersom jag också själv har varit på andra sidan så att säga som försvarsminister, att många tänker mera på liksom hard security, va? Hard power. Och det här mänskliga rättigheter tycker man då är mer en sorts mjuk fråga, det är soft power. Så jag försöker att ta båda sidorna av medaljen och att säga att mänskliga rättigheter är just otroligt viktiga just nu när det är krig och konflikter. Om man ser på grundorsakerna till de här konflikterna, då handlar det ofta om orättvisa eller om en del av befolkningen som inte har tillgång till vissa resurser. Det kan handla om alla möjliga påfrestningar av klimatet till exempel. Det kan handla om grupper som känner sig marginaliserade. Så att jag tycker just nu är det nästan ännu viktigare att få med det här, att få med de här mänskliga rättigheterna när vi pratar om konflikt och krig och hur vi ska gå därifrån till konfliktlösning och till fredsbyggande.
Mm. Och du var ju inne på det inledningsvis. Du reser väldigt mycket i ditt jobb. Förra veckan var du i Syrien som sagt. Och hur var det? Hur upplevde du landet du kom till?
Ja, jag tyckte det var för det första väldigt speciellt att komma dit. Jag hade aldrig tidigare varit där, och för mig var Syrien ett land i krig som man inte kunde åka, inte kunde resa till, farligt. Vi hade ju alla flyktingarna som kom från Syrien då i 2015 i den veven. Så att på sätt och vis, ja, får man naturligtvis hopp av att landet, att kriget har slutat, att det har kommit en regering som verkligen vill satsa på att bygga upp landet igen. Men det är naturligtvis en otroligt stor uppgift, och för att kunna bygga landet till ett land som kan funka för alla i Syrien har de väldigt, väldigt mycket att göra, och jag tycker det är viktigt att EU och EUs medlemsstater är med och hjälper till. Jag tänker ibland på det, vissa regeringar i Europa som tänker på hur viktigt det kan vara för Syrien att de kan åka tillbaka till deras hemland. Men än så länge, och det kanske inte alla vet här i Europa, men än så länge finns det inte mycket de kan resa tillbaka till. Landet är verkligen, ja, det har gått sönder så mycket där att de behöver göra ett stort jobb innan man kan tänka på det.
Jag vet att du gärna besöker museer om tid finns när du reser. Hans detta med i Syrien?
Ja, faktiskt. De har ett väldigt fint museum med Damaskus nationalmuseum med, ja, egentligen om deras historia. Jag var inte där mer än 30 minuter, så jag behöver nog komma tillbaka för att titta på det ordentligt. Men det är väldigt fint att det finns. Och jag tror det är viktigt för alla länder att kunna visa, att kunna, för barn och för unga, för att kunna se var landet kommer ifrån och hur, ja, olika befolkningsgrupper, vilken historia de har. Och Syrien har en otroligt rik historia. Och Damaskus själv är egentligen också ett museum, med den gamla staden där, det är så fin.
Du har ju en lång politisk karriär i Nederländerna, främst för partiet Demokrats 66 som är ett socialliberalt parti. Och du har ju alltså då, det här tål att upprepas tycker jag, för att om du hade arbetat i Sverige, då hade precis varenda kotte vetat vem du är. Du har alltså varit både inrikes- och försvarsminister och även vice premiärminister. Var kommer det här politiska engagemanget ifrån, Kajsa?
Ja, jag tycker det är faktiskt svårt att säga. Det är väl någonting som satt där och som jag valde att liksom, jag tycker jag ska satsa på att göra någonting som är bra för allmänheten. Det har jag alltid hållit på med. Mm. Och en vacker dag, jag har alltid varit intresserad av politik. Jag kände mig hemma hos det här partiet D66, socialliberalt precis som du säger, progressivt parti som satsar mycket på mera samarbete i Europa och så vidare. Och så när de föreslog att jag skulle bli viceborgmästare i Amsterdam, då tänkte jag, och jag bor i Amsterdam, jag jobbade i Haag, men jag tänkte nu kan jag jobba i den staden där jag bor och kan göra någonting där jag verkligen känner att man kan göra skillnaden. Så då tänkte jag bestämmer mig och jag blir politiker. Och det blev jag då. Och det är väl vad det kan vara, 15 år sedan eller någonting sånt.
Men är du uppväxt i en familj med ett stort politiskt engagemang och intresse? Pratades det mycket politik runt middagsbordet och så när du växte upp?
Jo, det gjorde det, men det var inte så att mina föräldrar själva var engagerade då, när jag var ung i varje fall. Men det pratades politik både hemma och också i Sverige på sommaren när vi var här.
Mm. Du är ju uppvuxen i Nederländerna, men du tillbringade dina somrar här. Nederländsk pappa, svensk mamma. När du tänker på Sverige, vad betyder mest för dig då?
Ja, men det är väl det där med de där somrarna som jag alltid var i Sverige som barn. Jag tänker mycket på det. Så jag har nog en ganska idyllisk bild av Sverige. Med sol och sommar och bad och vad heter det, blåbär och kantareller och sådär. Mm. För det är det som hänger kvar, tror jag. Att man har den där naturen hela sommaren. Att man är ute. Att man är med familj. Det var viktigt, och det har jag liksom fortsatt att göra jämt. Det har jag gjort själv också med mina barn. Så att Sverige känns verkligen, det är mitt andra land, och jag kan inte tänka mig en sommar att jag inte är i Sverige.
Okej, så det blir så i år också?
Ja, ja, absolut.
Du hinner vara lite ledig. Men visst tycker du om att fixa och greja, alltså måla, du är ganska händig verkar det som.
Ja, vet du, alla svenskar som har ett litet sommarställe vet ju att det är det man gör på sommaren. Alltid någonting som är trasigt och alltid någonting som behöver målas.
Men du gillar att sporta också. Är det något som ni gör hela familjen, eller?
Ja, fast med lite olika sporter faktiskt. Ja. Så jag är väl mer en som springer och cyklar och åker skridskor på vintern. Och andra i familjen spelar tennis eller sådär. Så det är lite olika, men sportiga är vi allihopa.
Ja, vad härligt. Ja. Och nu har du ju gjort bland det svenskaste som finns, nämligen sommarprata. Vad hade du själv för relation till sommar i P1? I Sverige är det ju lite av en lägereld.
Ja, och faktiskt det där har jag missat lite grann, att det var så stort. Men när jag fattade det så sa jag, för det första tänkte jag, nej, då kan jag inte tacka nej, det måste jag göra naturligtvis. Ja. En stor ära att få vara med. Och för det andra, jag var tvungen att lyssna lite grann på andra som har sommarpratat innan mig för att höra lite grann vad det var för någonting. Mm. Och sen när det blev... när det blev annonserat då att vilka som skulle vara med i sommar, då var precis varenda svensk jag känner, både i Bryssel och på många andra ställen i världen, de sa, ska du sommarprata, vad kul. Ja. Så att det är något, det är troligen större än jag visste.
Fick du prestationsångest?
Jo, lite grann. Fast nu har jag har ju pratat nu, och så att nu är det bara att vänta och avvakta vad som händer när det sänds.
Ja, det ska bli spännande att höra. Vi kan väl säga direkt här, ska läsa innan till 23 juli. Då får man en stor dos av dig i P1 om man vill.
Ja, det stämmer.
Men tillbaka till jobbet då. Mellan 2022 och 2024 så var du försvarsminister i Nederländerna. Och ganska tätt inpå att du hade tillträtt den posten så invaderades Ukraina av Ryssland. Du väcktes av ett telefonsamtal mitt i natten och fick det beskedet. Hur gick dina tankar? Vad var din reaktion?
Ja, jag hade ju blivit försvarsminister ungefär 6 veckor innan dess. Nu var det ju så att vi såg ju att det här kunde hända. Så på det sättet var det ju inte en stor överraskning att Ryssland hade anfallit. Men när det händer, då blir det riktigt på något sätt. Man kan ju förbereda allt möjligt, man kan ju tänka i olika scenarion och sådär. Men nu händer det, och då är det bara att sätta igång. Så jag tror ända då när telefonen ringde och när jag förstod vad som hade hänt, ja, det var bara att vakna och börja jobba och resa, åka bil till Haag och sätta igång och sätta sig i kontakt med andra länder, andra försvarsministrar, ha NATO-möte, ha EU-möte, ha regeringsmöte, allt möjligt händer då. För man måste naturligtvis också försöka förstå vad som händer i Ukraina, och det var väl mest det som var svårt, att förstå vad som hände där och se vad vi kunde göra.
Hur förberedd var du som försvarsminister? Alltså jag förstår ju att det fanns ju en känsla för att det här kan hända. Men alltså, hur rustad var du för det här?
Jo, jag tror jag kände mig ganska rustad. Jag var minister innan, inrikesminister, så då har man ju också tillgång till sån här information. Redan första dagen har jag sagt till alla att det här är det allra viktigaste just nu, så jag vill ha uppdateringar varje dag och också om det händer någonting. Så att vi var väldigt fokuserade på att det här kunde hända. Vi hade också börjat redan med att skicka vapen till Ukraina och sådär. Så att vi var väl förberedda på det värsta. Man kan alltid hoppas att det inte händer, men vi var nog ganska så förberedda.
Mm. Min känsla är att du är en bra person att vara i närheten av när det blir knas, alltså i krissituationer och sådär. Stämmer det? Håller du med om det?
Ja, om du tycker att det är bra att man är lugn.
Ja.
Jag är nog en ganska lugn person. Och det, i sådana kriser kan det nog vara bra att vara lugn.
Men du, när tappar du det då? När hetsar du upp dig och blir stressad och känner att nej, nu har jag inte riktigt koll?
Ja, men det är väl det, om man inte känner att man har kontroll över någonting. Så att det är viktigt att förbereda sig och veta vem man har var och vem som gör vad. Så har man känslan av att man kontrollerar det, då klarar det sig.
Mm. Men du, jag tänkte rent på ett mänskligt plan. När du får det där samtalet på natten om att nu har Ryssland invaderat Ukraina. Alltså rent praktiskt, vad gör man? Du börjar ringa människor eller går och sätter på en kaffe, en stark kanna kaffe. Kliver man in i duschen? Alltså hur mycket människa är man i de där stunderna?
Ja, ganska lite människa tror jag. För att just eftersom man har det där ansvaret som försvarsminister, ansvaret att inte bara se vad man kan göra för Ukraina, men också ansvaret för att se om det är något hot mot oss i Holland, mot Europa. Vi hade till exempel sådana stridsplan F-35 som nästan omedelbart flög upp i luften också för att vara säkra på att det inte kom någonting åt vårt håll. Så sådana saker tänker man på då. Så man agerar egentligen istället för att sitta där och fundera på vad man ska göra. Utan man börjar bara, man sätter igång.
Det känns som att du var rätt kvinna på rätt plats verkligen. Och nu arbetar ju du inom EU. Hur upplever du att EU har tagit sig an Ukraina, stödet till Ukraina? Det här är ju någonting som ständigt diskuteras. Och nu när du arbetar stenhårt för mänskliga rättigheter världen över. Hur ser du på diskussionerna kring Ukraina?
Ja, för Ukraina är EUs stöd är jätteviktigt och jag är verkligen stolt över att EU har ställt upp och medlemsstaterna har ställt upp. Och inte minst Sverige förstås. Sverige har varit en av de tydligaste rösterna tror jag inom EU för stöd till Ukraina. Holland också och Norden överhuvudtaget gör ett jättebra jobb. Men det är så viktigt för att framförallt nu när USA egentligen har backat ut. Va? De visserligen kommer det fortfarande amerikanska vapen till Ukraina, men det är ju vi som betalar dem. Så att Ukraina behöver verkligen vårt stöd. Och jag tror att det är också tydligt för Putin och för Ryssland att vi inte ger upp. Vi är där. We have your back, säger vi till Ukraina. Och så är det också. Och därför går det som det går. Det går inte bra för Ryssland. Ukraina börjar få överhanden i den här konflikten, i det här kriget. Och Ryssland och Putin, de börjar nog förstå att de visserligen kan de fortsätta med att anfalla civila sjukhus och skolor och sånt där. Och det kan de göra. Men i längden tror jag inte att de har råd att fortsätta på det här sättet med det här kriget. Så Ukraina är inte ensam utan de har stödet av Europa.
Du är också reservist vid det nederländska flygvapnet, eller nästan precis klar för detta. Du har en ed som ska sväras in bara. Men efter det så är ju du och kan bli engagerad i det nederländska flygvapnet. Hur kommer det sig att du valde den här vägen?
Jo, det var när jag slutade då som minister. Jag tänkte det är så viktigt att människor vet att egentligen alla kan göra någonting för att hjälpa försvaret. Och att bli reservist, det var också för att visa att också jag, fastän jag inte var minister längre, att jag ville ställa upp. Så därför har jag gjort det. Och det betyder som sagt att om det behövs, ja, då är det bara att säga till och då är jag där för att hjälpa till.
Mm. Men hade du sällskap av den nederländska drottningen Maxima, eller gick ni så att säga åren efter varandra?
Hon är också reservist, ja. Och det är fantastiskt att hon har gjort det. Världens reklam tror jag för att bli reservist. Men hon är inte hos luftvapnet utan hos armén.
Ja, okej. Okay. Jag älskade bilderna på henne. Hon kom liksom in och var liksom svettig och skitig när det Precis. Där var klart. Och det kändes kanske inte drottninglikt, men ändå drottninglikt om du förstår hur jag menar.
Toppen att hon har gjort det. Men så har ju kronprinsessan Victoria också gjort det. Så att jag tror att de gör sitt bästa, kungahusen.
Du, ditt silverprat, hör nu, ditt sommarprat, det hör vi den 23 juli. Men jag tänkte att vi skulle spela den där låten My Silver Lining eftersom den måste betyda något för dig eftersom den finns i ditt sommarprat. Vad, det får vi kanske höra när vi lyssnar. Tack för nu, Kajsa Ollongren. Det här var ett sant nöje. Mycket spännande att prata med dig.
Tack så mycket.
Tack. First Aid Kit alltså. My Silver Lining.